Temat den här dagen är vaksamhet och väntan. Och när jag satt här på första bänk så kom det för mig ett bibelord som inte alls var med när jag förberedde predikan. Men det är från Jeremia. Med det vaknade jag och såg mig om. Min sömn hade varit skön. I Bibel 2000 så står det: min sömn hade varit ljuvlig. Och det låter kanske ännu godare. Så sover jag oftast. Och det är en Guds gåva att få sova på det sättet. Men det som är fascinerande här med Jeremia, när han vaknar och hans sömn har varit ljuvlig, det är att det står inte alls när han somnar. Det var han tydligen helt omedveten om. Och det är lite grann det där att man kan vara omedveten om det som händer. Hur märker man att man håller på att somna? Ja, ofta märker man ingenting. Man bara slocknar. Men jag har varit med om ibland att jag har tänkt att jag skulle titta på ett tv-program som verkar intressant. Och så slår jag på tvn och sätter mig tillbaka i en skön fåtölj och nickar till lite så jag märker att jag har missat någonting. Och när det har hänt en gång till, då stänger jag av tvn. Det är inte lönt att sitta där, utan det är bättre att gå och lägga sig. För skulle jag somna ordentligt där och sen vakna, då somnar jag ju inte sen. Och så har jag förstört en natt till ingen nytta. Eller ett sätt man kan märka det på, att man börjar bli lite grann för trött när man sitter och kör bil. Det är när man glömmer att blända av när man möter mötande bilar i mörker. De får blinka till en gång extra och så, ja visst, jag skulle blända av. Då är man inte den chauffören man borde vara. Och så kan det vara olika saker som märker att man är inte riktigt så skärpt som man skulle vara. Och så är det väldigt tydligt, jag har jobbat som nattvakt en massa år. Och hade man något att göra så är det lättare att hålla sig vaken. Eller när jag jobbade nattskift på Kärs, då kom det virke hela tiden. Man hade att göra, det var ingen större risk att man somnade där. Men om man fick sitta still i en banklokal en natt för att larmet inte fungerade, och man hade inget särskilt att göra för man visste inte innan att man skulle hamna där, så man hade inte ens en god bok med sig. Så när man hade bläddrat igenom deras reklambroschyrer så var det ganska drygt när det var 11 timmar kvar. Och då är det lätt att nicka till och somna. Medan däremot när jag körde runt mellan olika ställen och in och tittade lite här och lite där, och särskilt om det hände någonting som man gick på helspänn, då blir man klarvaken. Och så är det olika saker som gör att man kan somna eller hålla sig vaken. Och Jesus talar på flera ställen om vaksamhet, och han gör det i olika liknelser. Och jag läser den föreslagna evangelietexten från Lukas 12, vers 35-40. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. Saliga är de tjänare som Herren finner vakna när han kommer. Jag säger er sanningen, han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. Saliga är det han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni, att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni när människosonen kommer, för människosonen kommer när ni inte väntar det. Bibel 2000 säger att människosonen kommer när ni minst väntar det. Och det där blir ju lite motsägelsefullt på ett sätt. För om vi skulle vänta honom hela tiden så kommer han ju inte alls. För det är ju när vi inte väntar honom han kommer. Men det där måste tolkas så att det handlar om de som egentligen tror på Jesu återkomst, men som har slumrat till. Det handlar inte om en enskild kristen. Som enskild kristen kan du vänta Jesu återkomst hur intensivt som helst. Och det kommer inte hindra att han kommer. Men som grupp, som gemenskap, så kan vi tappa bort det där att Jesus ska komma tillbaka. Eller vi tror i alla fall att det där kommer att dröja. Och så är vi inte beredda. Vi slumrar till. Det här handlar om andlig vaksamhet. Hur gör vi för att hålla oss andligt vakna? Ja, ni som var här igår eftermiddag hörde kvinnan berätta hur hon hade fötts in i kristen verksamhet, levt där, döpt kristen, alltihopa. Men sen på något vis hade det hänt saker så helt plötsligt blev inte församlingsgemenskapen lika viktig. Och sen var det lite mer som försvann och sen kom det in annat in emellan och så fungerar det inte som det skulle göra. Bibeln är oerhört viktig. Jesus säger till djävulen, människan lever av varje ord som utgår från Guds mun. Varje ord. Du ska inte plocka bort några, det där är inte så viktigt. Vi lever av varje ord som utgår från Guds mun. Bönen är viktig. Och gudstjänst och församlingsgemenskap är viktigt. Om du tycker eller tänker att det är inte så viktigt om jag hoppar över den här söndagen. Det kan finnas goda anledningar att hoppa över en söndag. Det kan du göra. Men om du hoppar över en söndag så kanske du hoppar över en söndag till och så hoppar du över en söndag till. Och sen helt plötsligt är det inte viktigt. Och då är det risk att också bibelläsning och bön det blir mindre och mindre och mindre. Och så är det risk att vi somnar andligt. Jesus säger i Markus evangeliet 13:37. Vad jag säger till er, det säger jag till alla. Håll er vakna. Det gällde inte bara den innersta lärjungakretsen, utan det gällde alla som lyssnade till honom. Håll er vakna. Alltså kan vi som kristna slumra till andligt sett. Det dröjer nog innan Jesus kommer tillbaka. Och Bibel, bön, gudstjänstgemenskap blir mindre viktigt. Det är så mycket annat vi ska göra. Det är arbete, det är karriär, det är barn, det är barnbarn. Ingenting av det här behöver vara fel, men det kan få ta för stor plats i våra liv. Och så är det viktigt att Gud får första rummet. Att frälsningen i Jesus är viktig för oss. Det vi hörde igår handlar också om vaksamhet mot falsk lära. Hur olika religioner blandas samman. Man försöker ibland att hitta en minsta gemensam nämnare. Ibland försöker man att se Gud i alltihopa. Och så försöker man hitta Gud i sig och alltihopa där vi hörde om igår. Och Jesus säger i Matteus 24:24. Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken under för att om möjligt bedra även det utvalda. Jesus talar om att i slutet av den här tidsåldern så ska det komma falska messiasgestalter, falska profeter. Som ska försöka lura och bedra också oss som har en levande tro. Det är inte så att du och jag går säkra på något sätt och vis. Om vi räknar med egen säkerhet, ja men jag föddes in i kristen gemenskap. Jag var kristen hela mitt liv. Det är väl ingen fara med mig. Jo, Bibeln säger att du och jag, vi ska alltid vara på vår vakt. Du kan komma bort i tonåren, men du kan komma bort senare i livet. Du kan komma bort när som helst under livet om du inte prioriterar gemenskapen med Jesus Kristus. I andra Timoteusbrevet 3:5. Så säger Paulus till Timoteus vad som kommer att hända med människor i den sista tiden. Det kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem. Ett sken av gudsfruktan. Det finns mycket i vår tid som verkar andligt men som saknar Guds kraft. Det får kraften från fel håll. Och så uppmanar Paulus Timoteus: håll dig borta från allt det där, det som inte är rätt, det som inte är sant. Och i första Thessalonikerbrevet 5 och från vers 6: låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Det som sover, det sover om natten, och det som berusar sig är berusad om natten. Men vi som tillhör dagen ska vara nyktra, iförda tron och kärleken som rustning och hoppet om frälsning som hjälm. Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss för att vi ska leva med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Paulus uppmanar församlingen i Thessalonike att vara vaken. Och att de skulle hålla tron och kärleken vid liv. För Gud hade inte bestämt dem till vredesdomen utan till att vinna frälsning. Gud har bestämt oss till att vinna frälsning. Det är Guds plan. Vad väntar vi på? Vaksamhet och väntan är ju temat. Vad är det vi väntar på egentligen? Man kan vänta på väldigt mycket. Man hörde som liten äldre personer säga att tiden gick så fort. Och som liten så tyckte man ju att det var ju alltid för långt till julafton och födelsedag. Och när man sen hade börjat skolan och inte alltid var bara entusiastisk för skolan, även om mycket var bra och roligt, så väntade man på sommarlovet. Och i slutet av höstterminen väntade man på jullovet. Och fick man höra att man skulle vara med om något roligt 3 veckor fram, så det kändes ju som en evighet, men man väntade på det. Vad väntar vi på? Ja, i Matteus 24, 37-39 så säger Jesus: så som det var under Noas dagar, så ska det vara när människosonen kommer. Under dagarna före floden åt och drack, de gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. På Noas tid, de väntade ingenting annat än att, ja, det fortsätter väl, morgondagen blir väl ungefär som idag och som det var igår. Vi fortsätter och jobbar och stretar. Ja, Noa, han bygger den där båten. Men de väntade ingen förändring. Inte något. Ända till Noa gick in i arken. De visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när människosonen kommer. Det handlar om att vänta Jesu återkomst. Nu är det många som tycker att mänskligheten håller på att förstöra den här jorden. Och det är rätt. Det är en riktig iakttagelse. Det går åt fel håll. Trots alla försök genom historien att människor ska försöka att rädda saker och ting, så jorden, det går åt fel håll. Människan kommer inte att klara av. Och skulle vi klara av att stoppa klimatförändringen och uppvärmningen, ja, då kommer mänskligheten att hitta på något annat elände som gör att jorden ändå går mot sin undergång. Därför att Bibeln säger så är det. Så det kan möjligtvis, om tekniken går framåt, ja, det kan fördröja det hela. Men jorden går mot sin undergång. Och precis som det var att folk trodde det fortsätter väl som vanligt, som de trodde på Noas tid. så säger Jesus, så ska det vara när människosonen kommer. Den större mängden kommer att tro det fortsätter väl som vanligt. Man väntar inte. I Apostlagärningarna 1 och från vers 6 så är det väldigt tydligt att apostlarna väntade någonting annat än det som sen hände. Från Apostlagärningarna 1 och från vers 6. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Apostlarna väntade Davids rike, kung Davids rike, när Israel hade varit en stormakt och när inte romarna hade någon makt. Och så väntade de det riket tillbaka, men inte med kung David utan med Jesus som kung. Det var vad de väntade. Och så säger Jesus, det är inte er sak att hålla reda på det. Ni får lämna det. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. De skulle inte bara sitta still och vänta, utan de skulle vara i arbete för att hålla sig vakna. De skulle föra ut evangeliet till hela världen. Och så är det vår uppgift fortsatt att föra ut evangeliet till hela världen. De hade en felaktig väntan, men när de fick den heliga ande så blev det klart för dem vad som var deras uppgift. Att de inte skulle vänta på kung Davids rike, utan istället så skulle de ut och predika evangelium och sprida Guds rike här på jorden. I Uppenbarelseboken, som är en många gånger en svår bok och samtidigt viktig bok, så i kapitel 18 så berättades det om Babylons fall. Babylon är oftast i Johannes uppenbarelse ett tecknamn för Rom. Centrum för den dåvarande världen. Centrum i romarriket. Men det är också en bild för all ondskan här på jorden. Allt det där som inte är enligt Guds vilja, utan det som djävulen har fått oss människor att göra fel och det djävulen och hans änglar gör fel. Det är en bild av Babylon. Och så läser jag från vers 10 i Uppenbarelseboken 18. Och där står det hur Babylon ska förstöras. Skrämd av hennes plåga står det på avstånd och säger, ve, du stora stad, Babylon, du mäktiga stad, på en enda timme kom domen över dig. Och jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster. Laster av guld och silver, ädelstenar och pärlor, fint linne och purpur, siden och scharlakan, allt slags tujaträ och alla slags föremål av elfenben och dyrbara träslag och brons och järn och marmor. Dessutom kanel och salvor, rökelse och myrra och parfymer, vin och olja, fint mjöl och säd, boskap och får, hästar och vagnar och människors kroppar och själar. Frukten som din själ längtade efter har försvunnit från dig. All lyx och all glans har du förlorat och man ska aldrig mer finna den. Köpmännen som hade handlat med detta och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Ve, du stora stad som var klädd i linne, purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. På en enda timme har all denna rikedom ödelagts. På en enda timme har allt detta ödelagts. Det kommer två gånger i detta korta avsnitt. Det är viktigt. De här varorna som det handlades med var lyxvaror. Inte det där man behövde för livets nödtorft. Och så var det människors kroppar och själar, det var slavhandel. Det var hur många hade gjort sig rika genom att utnyttja andra. Allt detta som är fel när människor inte lever och hjälper varandra och tjänar varandra, utan man utnyttjar varandra. Allt detta ödelades på en enda timme. Vi har lärt oss att utvecklingen går väldigt fort många gånger. När Berlinmuren föll, ett halvår innan det hände, var det ingen som trodde det skulle hända. Det var otänkbart. Maktbalansen mellan öst och väst, den fanns där. Kalla kriget rådde. Och så tänkte man, ja, det fortsätter väl. Vi hoppas att det inte någon trycker på fel knapp så det blir ett världskrig. Men det var ingen som trodde att Tyskland skulle kunna återförenas så fort. Och samtidigt, när det väl hände, så insåg många att det blir väldigt dyrt för Västtyskland att rädda Östtyskland. Men Västtyskland har fortsatt att vara en ekonomisk stormakt. Det händer mycket, det händer snabbt. Precis som det var på Noas tid. När Gud hade stängt porten till arken så regnade det. Och det blev den största översvämning som någonsin har varit på jorden. Och Gud talar om att det ska aldrig mer hända en sån översvämning. Men det gick fort. Och så säger Bibeln att det kommer att gå fort också i slutet. Och så uppmanas vi till vaksamhet och väntan. I andra Petribrevet 3, vers 3-4. Framförallt ska ni veta att det i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger: hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det har varit sedan skapelsens början. Och från vers 8. Men en sak får ni inte glömma, min älskade. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån och himlakropparna upplösas av hetta och jorden och dess verk inte mer finnas till. När allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men efter hans löfte ser vi fram emot nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Vi får se fram emot en ny jord där rättfärdighet bor. Hur går det med Herrens ankomst? Redan när Petrus skrev det här brevet så hade människor börjat fundera. Nej, Jesus kommer inte tillbaka. Det där ni har hävdat, det funkar inte. Och så får Petrus förklara att Gud har en annan tidplan än vad du och jag har. Och så är det så här att vi kan uppleva tid väldigt olika. Men du och jag, vi är kallade att få vänta Jesu återkomst. Och eftersom jag inte ska predika här nästa söndag när det är, temat är Jesu återkomst. Det här står inte heller i predikokonceptet. Om ni tar och läser slutet på Lukas evangeliet och början på apostlagärningarna och lägger ihop det där, så står det att Jesus lyfte sina händer och välsignade lärjungarna. Och så säger änglarna till apostlarna, på samma sätt ska han komma tillbaka. Jesus kommer tillbaka välsignande sitt folk, sina lärjungar. Och så är det vi har att se fram emot. Tack himmelske far, för att det du har sagt i ditt ord, det håller att leva och dö på. Herre, hjälp oss som enskilda kristna och som församling att vänta Jesu återkomst i härlighet. Låt det vara ett levande hopp för oss. Och oavsett hur det ser ut i världen, så hjälp oss att vi inte tappar det hoppet. Och hjälp oss så att vi inte somnar till, slöjar till, utan att vi är levande kristna som kan berätta för människor att du finns och att du kommer tillbaka. Amen.